Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Idag handlar det om Vänsterpartiet. Ett gäng som för 20 år sedan kallade sig kommunister men idag vill framstå som ett vänsterparti på socialistisk och feministisk grund. Men hur långt vill partiet gå i omfördelningen av våra tillgångar och vad ser de som framtidens utmaningar? Lyssna så hoppas jag att du får svar. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Vänsterpartiet bildades som en utbrytning ur Socialdemokraterna 1917. Snart blev partiet mer kommunistiskt med nära band till Sovjetunionen, något som så småningom luckrades upp. Men ända in på 80-talet kallade sig partiet för VPK, Vänsterpartiet Kommunisterna. Under senare år har partiet utvecklats till ett mer allmänt vänsterparti med socialism och feminism som bas. Det som ska berätta för oss om Vänsterpartiet är Jonas Sjöstedt. Han är partiledare sedan 2012 och har innan dess hunnit med att arbeta på Volvo lastvagnar i Umeå och sitta som Europaparlamentariker i över 10 år. Varsågoda. Allt väl att veta om Vänsterpartiet med Jonas Sjöstedt.
Då säger jag hej och välkommen till Jonas Sjöstedt. Du är partiledare för Vänsterpartiet. Mm. Och vi ska prata om ditt parti här nu i Allt väl att veta.
Ja.
Först tänkte jag fråga, hur startade allting? För hur började ditt parti?
Ja, mitt parti började i maj 1917, så det är ett väldigt gammalt parti, drygt 100 år gammalt. Och under ganska lång tid så har det varit uppenbart att inom Socialdemokraterna i Sverige så fanns det två olika strömningar. Vänsterströmningen var mer trogen mot partiprogrammet, mindre beredd att kompromissa. Man ville ha bort kungen, man ville ha manlig och kvinnlig rösträtt. Man ville ha 8 timmars arbetsdag. Man var otåligare kan man säga. Det fanns nog också att man höll mer på partidemokratin. Alltså det lokala inflytandet. Och att gräsrötterna skulle ha makt över partiet. Och sen fanns det också internationellt en väldigt stark strömning av att man motsatte sig det första världskriget. Sverige var inte med där, men över hela Europa så gick socialdemokratin med på att skicka ut arbetare mot arbetare. Och där upprörde vänstern i många länder, även i Sverige, att man ställde upp på krigshetsen som man upplevde och att man skulle försvara kungen, inte hålla samman i arbetarklassen. Mm. Och det där byggde upp stora motsättningar. Till slut kom det en sorts ultimatumsituation från partiledningen. den här minoriteten som framförallt består av ungdomsförbundet men också arbetarkommuner, så att vi är lojala med partiprogrammet, inte med partiledningen. Och i stort sett kan man säga att då fick man gå. Och våren 1917 så bildade man ett nytt parti i Stockholm. De samlades på partikongress. Och sen fanns ju det partiet här och där över landet också. Det hette Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, SVP. Så att det började som kan man säga ett brokigt, ganska brett vänsterparti. Där socialdemokratins vänsterflygel fanns. Också ganska många spännande personligheter. Kata Dahlström, Carl Lindhagen, andra också. Jag tycker att det var ett väldigt sympatiskt parti i början. Det fanns mycket, mycket av det bästa i Sverige. Man var ju också en pådrivare på gatan. Att vi fick rösträtt 8 timmars arbetsdag. Det är inte enbart en parlamentarisk sak. Utan det fanns ju en rörelse i Sverige. Protester mot politiken. Och där var ju vänstern väldigt drivande.
När kom kommunismen in i bilden då?
Ja, samma höst så tog ju bolsjevikerna makten i Ryssland. Det kom ju efter att partiet bildades. Och då började ju partiet att förhålla sig till det. Ryska revolutionen var egentligen på vårvintern 1917 då tsaren störtades. Det var det som egentligen var en revolution. Det som hände i oktober eller november beroende på kalender, det skulle jag vilja säga var en kupp. Eller ett maktövertagande av bolsjevikerna. Ryssland var vid den här tiden en skör men någon sorts demokrati. Och den avskaffade bolsjevikerna ganska snart. Och sen utvecklades det kan man säga, i auktoritär socialistisk riktning. Och det här blev ganska besvärligt för det nya vänsterpartiet. Därför att en del tyckte att det här var ju det stora hoppet. Nu hade arbetarklassen tagit makten i Ryssland. Det var en väldigt polariserad situation. Andra kritiserade det som skedde. Och under ungefär 10 år fram till 1929 så kan man säga att partiet stötte ut de som kritiserade Sovjetunionen. Men det skedde stegvis. De lämnade eller de stöttes ut. Den sista partisprängningen 1929 som nog var den mest korkade av alla också. Där var det sagt så att Moskva bestämde att minoriteten skulle utesluta majoriteten. Därför att man ville hellre ha ett litet lojalt parti än ett bredare vänsterparti som man inte kunde kontrollera. Och då var man en del av en kommunistisk international som ju var ett världsparti. Man var en sektion av ett världsparti så att säga.
Just det. Men hur länge var ni det då? Hur länge höll Moskva sitt grepp över er?
Ja, det här världspartiet avvecklades 1943. Men man säger att den politiska lojaliteten, den levde fram till början på 60-talet. Fram till dess kan man säga att SKP som partiet då hade bytt namn till ganska tidigt följde det som Moskva gjorde. Men det fanns tendenser till att börja formulera en självständig politik. För den politiken var inte alls avsedd för Sverige. Den passade liksom inte en svensk situation. När man skrev det första programmet i mitten på 40-talet, då var det en helt annan retorik än Kominterns program. Det var C.O. Hermansson som höll i pennan, ganska ny partimedlem. När Sovjet krossade den demokratiska försöket i Ungern 56, så fanns det en stor intern opinion, men den förlorade. Och folk lämnade istället i besvikelse. Först i början på 60-talet så förmådde då de som ville ha en demokratisk socialism, ville kritisera Sovjetunionen, ta så att säga, makten i partiet. Men det var en hård politisk strid. Så det skedde, kan säga, symbolhandlingen var ju att C.O. Hermansson blev ordförande 1964, tror jag väl det var. Och sen prövades det här på allvar till 1968 när Sovjet gick in i Tjeckoslovakien. Och då partiet äntligen fördömde det och sa att det här var fel. Men då dröjde sig de Moskvatrogna kvar i partiet ända till 1977. Då de öppnade en egen butik, så att säga, ett eget litet parti som snabbt gick till historiens glömska och skräphög.
Det öppnades ju en del partier då under 70-talet.
Ja,
det och 60-talet också för en del.
Och det är en väldigt märklig politisk tid. Jag ska säga också att det, om du tillåter, att det är lätt att man reducerar historien bara till det här liksom, striden om man ska vara lojal med Moskva eller inte. Men det som egentligen var vänsterns kraft och rörelse, det var ju det arbete man gjorde i Sverige. Från striden för rösträtten till de stora sociala reformerna, till antifascismen, att man hjälpte flyktingar. Men också att man var ganska radikalt i sånt som abortfrågan, preventivmedel. Och jag tänker så här, att om inte det hade funnits, då hade partiet inte för, så det var det som var partiets politik. Det är lätt att man bara tittar på utrikesspelet så att säga, men det är det som gör att partiet har en roll i svensk politik och så.
Så du vill nyansera bilden av ett sovjettroget parti under stora delar av 1900-talet helt enkelt?
Nej, jag skulle säga att bägge bilderna finns och bägge en del av historien. Och ska man förstå historien och den ska bli begriplig, då ska man säga att även under den tiden då man var sovjetlojal så fanns också de här andra bitarna. Mm. Och då blir det mycket mer, det ena förlåter inte det andra, men det blir mycket mer komplext. Ja. Sen kan man säga att 70-talet är en otroligt märklig politisk tid. Jag har mina egna första politiska minnen från den här tiden, för jag gick med i ungdomsförbundet 78. Därför att genom Sverige drar en våg av revolutionstänkande, ofta med förebilder från Kina eller kanske till och med Albanien eller sådana här konstiga grejer. Och nyleninism, alltså nydogmatism. Så det som skulle, kan man säga, blivit ett vänstersocialistiskt modernt parti och som började liksom ta den utvecklingen, det lite grann stannade upp därför att den politiska omgivningen var också helt annan än den är idag. Så jag tror också att man ska förstå det i den. Men partiet tog in liksom kvinnorörelse, miljötänkande, kärnkraftsomröstningen var jätteviktig. Mm. Så Vänsterpartiet kom till steg för steg en modernisering av demokratisk socialism, att ta sig till liksom annat tänkande, att göra upp och formulera sina egna misstag tidigare. Mm.
Men vad är det för skillnad då på VPK 1988 och Vänsterpartiet 2018?
Ja, men det är en enorm skillnad. Frågan är snarare vad är likheten, ska jag säga. En skillnad är ju att det är bara några få personer som är kvar sedan den tiden. I partiledningen tror jag att det är bara jag av alla. Den genomsnittliga vänsterpartisten har kommit med de sista 2 åren. Och idag uppfattar vi oss med självklarhet som ett modernt, demokratiskt, socialistiskt parti. Feminismen är otroligt viktig, den kom ju på 90-talet. Lika viktig som jämlikhetstänkandet och socialismen. Klimatfrågan är helt central och så. Men även partikulturen har ändrats väldigt mycket. Hur vi gör politik. Jag skulle säga att vi idag har ett mycket mer vardagligt språk. Att vi är mindre teoretiska, vilket jag tycker är bra när man ska prata om saker. Man kan tänka och läsa mycket, men man behöver inte låta som en bok. Men också att vi är stolta över att göra politik. Att vi lever mycket i vardagen. Jag tror de flesta vänsterpartister är väldigt stolta över de här 90 reformerna. Vi har fått till exempel glasögon för barn och stöd till ensamstående föräldrar och så. Vi är liksom, tycker jag, mer ändå än ett parti mitt uppe i den svenska vardagen. Och det tycker jag vänster ska vara. Mm.
Om du skulle placera in Vänsterpartiet idag på höger-vänsterskalan och för all del också den här Galtanskalan som har blivit så populär, liksom, vad står ni liksom politiskt, skulle du säga?
Alltså, vi är ju det enda tydliga Vänsterpartiet i svensk rikspolitik som har liksom tydliga, ja, som fyller det vänsterutrymmet där och som inte svajar eller tvekar eller så. Och det är ju en rätt viktig roll och identiteten är ju väldigt tydlig vänster. Och jag ser ingen motsatsställning mellan att vara vänster och vara feminist eller klimataktivist. För mig hänger det ihop. Galtanskalan tycker jag är trubbigt verktyg. Den är intressant men trubbigt. Hela vår tradition idag också är att säga anti-auktoritär. Vi är mot monarkin, vi lyder liksom inte påbud och adel och traditioner med automatik, utan ifrågasätter ofta reflexmässigt och tänker, är det där modernt och sådär. Men det ersätter inte vänstertänkandet. Det är alltid kompletterat vänstertänkandet som jag ser.
Hur hårt driver den här frågan om republik då?
Nej, men det finns väl få som tror att vi kommer att uppnå det inom kort. Mm. Om inte kungahuset gör bort sig mer än vanligt.
Men är det för att Victoria är så populär som ni sätter upp fingret i luften och inser att det här är omöjligt?
Nej, men vi är för republik. Vi motionerar varje mandatperiod. Vi sjunger aldrig kungssången. Det står i vårt partiprogram. Man kan säga att en del saker är svårare att uppnå än andra.
Blir man utesluten då, eller?
Nej. Man får heja på kungen, eller vad jag säger. Ja, men det är inte den största frågan. Men jag menar ju att i en demokrati så ärver inte statschefen sitt ämbete. Man väljer statschefen i en demokrati.
Är ni ett renodlat socialistiskt parti, eller kan man säga att ni har liberala drag också?
I socialismen, eller i vänstersocialismen som jag skulle säga att vi representerar, så har det alltid funnits stora beröringsytor mot socialliberalismen. Jag ska ge några exempel. Feminismen är stark inom bägge. Den tidiga kampen för hbtq-personers rättigheter var ofta antingen vänsterpartister eller folkpartister. som var de första som gick i Pride-tågen, mm. som krävde att man skulle skaffa sjukdomsbeteckningen mm. på homosexualitet och så. Ja,
Barbro Westerholm.
Barbro Westerholm ja. Och Jörn Svensson samtidigt. Ja. Det finns, man säger, partiet sålde preventivmedel olagligt på 20-talet därför att man överheten har inte rätt att bestämma om din sexualitet. Mm. Här finns en koppling mellan socialliberalism och vänstersocialism. Jag själv tycker det är ganska intressant. Mm. Liksom stråk av värderingar som är ganska nära varandra. Och som gör att vi ibland också förstår varandra.
Sen det kanske har med den här Galtanskolan att göra då?
Ja, det har ju på ett sätt att det är anti-auktoritärt på det sättet. Feministiskt. Mm. Känner sig inte hotat av att människor lever på annat sätt. Nej. Ofta flyktingvänligt. Att man inte tycker man ska stänga gränser och eller har nationalistiska auktoriteter eller så.
Ja, just det. Ja, nu är det ni och Center som har någon slags gemensam front där.
Ja, så jag tycker ändå att det är bra att det finns någon sorts liberalt parti i Sverige. Därför tycker jag att Centerpartiet spelar en roll.
Mm. Apropå det här med att sälja olagliga preventivmedel. Mm. Hur står ni i frågan om till exempel civil olydnad? Det är ett viktigt inslag i en demokrati.
Vi är för att man ska följa lagen. Vi tror på rättsstat, vi tror på demokrati i mening att vi antar lagar och vi följer lagar. Mm. Vi uppmanar inte till lagbrott. Sen finns det ju saker som man gör, som det är till exempel inte olagligt att göra med en flykting.
Nej.
Och det har säkert en vänsterpartist gjort då och då. Många jobbar i den rörelsen och så. Det vi är väldigt tydliga med, det är att vi aldrig stödjer våld och skadegörelse. Där går en absolut gräns i demokrati.
Men till exempel att ställa sig med en visselpipa när Sverigedemokraterna talar, är det också mot era värdegrund? Eller?
Nej, alltså om polisen kommer och säger så här att nu begår du någonting olagligt, nu ska du inte blåsa din visselpipa, då ska man plocka undan visselpipan. Mm. Det är min åsikt.
Ja. Om vi leker med tanke på att Vänsterpartiet fick egen majoritet i valet, hur mycket mer vänster skulle Sverige bli då? Vad skulle hända?
Ja, Sverige skulle ju ha en ekonomisk politik som skulle göra samhället mer jämlikt. Och det skulle ske ganska resolut. Idag kan en låginkomsttagare betala större andel av sin inkomst i skatten än en miljardär.
Men handlar det om skatteplanering då? Eller
nej,
rena
skattesystemet? Skattesystemet är sånt. Det gynnar de absolut rikaste idag. Sverige är lite av ett skatteparadis för de som lever på kapitalinkomster och så. Mm. Och det skulle ändras. En del saker är ju självklara. Vi skulle ta bort vinstjakten i välfärden. Vi skulle ha en radikal klimatpolitik. Vi skulle ha en plan för jämlika inkomster mellan män och kvinnor. Vi skulle bygga ut järnvägen. Vi skulle omrikta bostadsstödet till att bygga bort bostadsbristen med lägenheter som man har råd med. Mm. Så det är klart att det på många områden skulle... Men det är inte... Man kan ju se i det vi gör idag vad vi hade gjort då.
Mm.
När vi får chansen att påverka. När vi förhandlar en budget eller vad vi nu gör.
Skulle det innebära att kommunalskatterna ökade med till 37-38% också? Eller?
Jag skulle nog vilja att kommunalskatterna sänktes medan den statliga skatten höjdes lite. För kommunalskatten är ju inte progressiv.
Mm.
Och den oftast högst där människors inkomster är lägst. Det är inte speciellt vänster tycker jag.
Så mer omfördelning av resurser också? Eller?
Absolut. Och vi har ju gått åt andra hållet nu. Idag är det ju en mycket liten elit i samhället som kontrollerar allt större del av förmögenheterna. Och med det kommer ju också makten.
Mm.
Eller tron att man har makten att bestämma över andra människor.
Mm. Jag upplever det som att det är rätt mycket symbolpolitik och mindre långsiktighet i det svenska politiska livet idag. Håller du med om det?
Ja, det är ju väldigt sällan någon pratar om vad som ska ske om 10 år till exempel. Mm. Och då blir ju en del av de saker vi säger som att vi skulle kunna ha 6 timmars arbetsdag i framtiden. Och sådana saker. Det passar inte riktigt in i det dagliga politiska samtalet. Därför att det ser lite bakom krönet på något sätt i samhällsutvecklingen. Mm.
Men det är en fråga som ni fortfarande driver.
Absolut. Mm. Och jag skulle säga att den har fått förnyad aktualitet med den här nya vågen av digitalisering, automatisering och artificiell intelligens och annat också. Som kommer att förändra arbetslivet väldigt kraftigt. Det kan leda till större ojämlikhet och skev fördelning av makt. Det kan också användas som ett verktyg för mänsklig frigörelse.
Mm. Men tidigare så här teknologiska landvinningar har ju inte inneburit att vi har jobbat mindre. Alltså telefonen, datorn och så vidare.
Ja, det har det nog. Alltså, vi jobbade förr i tiden 10 timmar om dagen och 6 dagar i veckan.
Mm.
Och gick vi ner på att jobba 8 timmar per dag och 6 dagar i veckan. Och sen blir det 40 timmars arbetsvecka. Allt det där bygger egentligen på den ökade produktiviteten.
Mm.
Och den bygger på teknisk utveckling och på ökad kunskap i arbetskraften. Sen tar ju det kvalitativa steg med datorernas genombrott och så. Men utan det så hade ju det inte varit... Hade vi haft 1910-talets teknik idag så hade vi jobbat mycket längre.
Ja, ja. Ja. Tycker ni som parti att de sociala trygghetssystemen som vi har, liksom i sjukvård och föräldrapenning och sociala skyddsnät, är på en bra nivå idag?
Nej, vi tycker att de har stora brister. Mest uppenbart kanske sjukförsäkringen, där många som är sjuka inte får sjukpenning. Och det är en otrolig rättslöshet och utsatthet för dem. Ett annat område där det inte är så många personer men enorma konsekvenser, det är indragning av personlig assistans. Och det här är stora revor i tryggheten för människor i Sverige. Sen har ju vi sett till att förbättra sånt som sjukförsäkrings, alltså belopp och A-kassa och sånt här.
Men det här med indragning av personlig assistans då, är det liksom, handlar det om de lagar vi har eller handlar det om hur myndigheterna tolkar de regler och lagar vi har?
Både och. Lagen har ju inte... Alltså det är hur man tolkar lagen i domar. Det har lett till en förändrad praxis. Och det måste man korrigera med en lagändring. Det andra är att regeringen har lagt en besparingspress.
Mm.
Och då gör Försäkringskassan det. De lyder.
Okej, men så Begler lydde och sen så blev hon av med jobbet?
Precis, hon gjorde det hon skulle. Sen blev det för besvärande för regeringen och då fick hon sparken. Och sen visslade man åt ett annat håll.
Jag ser, ja. Men det kanske är besvärande för er också. Om Socialdemokraterna tappar opinion så kanske inte ni får vara med och bestämma.
Alltså vi vill ju växa som parti och vi är beredda att ta på oss större arbetsuppgifter. Men det är klart att om det blir en borgerlig majoritet, då får vi inte mycket att säga till om.
Nej. Känner ni er besvikna liksom, när ni är beredda att ta ansvar över att sossarna ändå inte vill bjuda in er då, i värmen i regeringen?
Ja, så vi vill ju regera. Mm. Och det är klart att vi hellre hade gjort det. Vi styr Stockholm och Göteborg, vi styr 100 kommuner, vi gör Sveriges statsbudget. Och jag ska säga att vi gör det bra.
Ja. Men har du frågat Stefan rakt ut, varför får vi inte vara med?
Ja visst, och det sa han till mig.
Ja.
Han sa att han vill kunna göra upp med de borgerliga partierna, han vill kunna gå höger ut.
Ja.
Och han vet att det blir svårt om vi sitter i regering. Helt korrekt analys.
Mm.
Vi är ett vänsterparti.
Men ni kan acceptera det? Om ni får vara med och liksom ha lite inflytande?
Nej, allt handlar om politikens innehåll.
Mm.
Det kommer att komma upp massa frågor där vi inte tycker lika. Vapenexporten till Saudiarabien och Turkiet.
Då är det skönt att ha Moderaterna.
Kolgruvorna. Ja, då vill nog sossarna kunna gå höger ut.
Ja.
Men det är det politik handlar om. Vi har olika värderingar. Man måste kompromissa.
Mm.
Men de vet vilka vi är. Det är ju så.
Ja.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vilka tycker ni inom vänstern är de största problemen vi har i Sverige idag?
Klimatfrågan, det är ju enorm utmaning, men vi har också mycket lösningar. Det är den stora ojämlikheten. Den innebär också att vi har väldigt olika hälsa, olika samhällsservice i olika delar av landet. Vissa stadsdelar är mer utsatta för kriminalitet, hänger mycket ihop med sociala situationen. Det hänger ihop med psykiskt välbefinnande, hur man värderar varandra som människor. Alltså jämlikhetsfrågan går in i så många andra frågor. Den ojämlika fördelningen av välfärden gör att människor inte känner att man kan lita riktigt på sjukvård. Får mina barn en bra skola? Måste jag välja en annan skola? Så vi är på väg in i en samhällsutveckling där delar som förut inte var beroende av vårt val och vår ekonomi, mm. nu börjar bli det igen.
Mm.
De var liksom befriade från att vi värderades efter ekonomin.
Mm.
Men det är på väg åt det hållet om vi inte väljer en annan väg, vilket Nej. Vi vill då.
Det är intressant det där med ett jämlikt samhälle, för att man kan ju ha liksom höga tankar och ideal om att man vill ha det samhället. Men när det kommer till personliga val så känns det som att man ändå sätter sina egna intressen först. Bara ett exempel, alltså om man bor med sina barn i ett område, så kan man välja mellan en skola som ligger åt ena hållet, som ligger i ett mer socialt utsatt område där man vet att det kanske är högre läraromsättning och eleverna pratar generellt sett sämre svenska eftersom det är många nyanlända. Så har man en annan skola som ligger åt andra hållet, som är då typisk svennebananskola med liksom trygga lärarsituationer och så vidare. Så väljer man den skolan för att man liksom vill inte experimentera med sina barn. Men egentligen skulle man vilja att skolorna var blandade, att alla fick samma förutsättningar. Hur ska man tänka som medborgare där, tycker du?
Att det är politik. Och det är ju djupt mänskligt. Mm. Alltså alla föräldrar vill att ens barn ska ha det så bra som bara möjligt. Det vill jag, det vill säkert du om du har barn och så.
Mm.
Men samtidigt kan vi inse att alla barn i Sverige borde ha rätt till en bra skola. Mm. Och det är faktiskt politikens uppgift att fixa det. Och det vore bättre om barn till nyanlända gick några i varje skola än nästan alla i några skolor.
Så det här med att, liksom, att flytta runt på barn av liksom, lite strategiskt sig själv för deras eget bästa, det skulle kunna vara en bra idé.
Ja, att man jobbar med det som kallas upptagningsområden, så att det är blandat, att skolan är statlig, att den inte är vinstdriven.
Mm.
Det finns ju en stor majoritet för.
Men det finns flera borgerliga partier vill också ha en statlig skola, eller?
Ja, en del av dem inser att det som sker nu är orimligt.
Mm.
När vi läser i tidningen om att skolor går i konkurs. Alltså jag tänkte på det här om dagen bara, då borgerliga politiker skrev: bra, ännu en skola i konkurs, dåliga skolor ska lägga ner.
Ja, Jan Björklund tror jag.
Ja visst, vi är en sorts försökskaniner i det här liberala experimentet, och det är barnen som är kaninerna.
Mm.
Ett bra samhälle har inga försökskaniner bland barn.
Nej.
Det har bara bra skolor till alla. Och till Finland och till Norge, där är det så.
Mm. På vilket sätt tycker ni inom Vänsterpartiet att samhället ska uppmuntra människor som vill starta företag?
Jag tycker att man ska vara allmänt positiv, alltså att det ska vara enkelt, obyråkratiskt, att det ska finnas banker som bryr sig inte bara om de stora utan också om de små. Stort problem i landsbygdssverige idag. Jag tror att man kan göra tröskeln mindre. Ett stort problem för många som har eget företag, det är den sociala tryggheten, föräldraförsäkringen, pensionen. Vad händer om jag blir sjuk? Kan vi göra det bättre, då kommer många våga ta det där steget. Företagare är inte så annorlunda än andra människor. De behöver också det där.
Mm.
Och är man jätterik så är det inget problem, men de flesta företagare är inte det. Det andra är att göra det mindre riskfritt att anställa. Och då handlar det om att vi tar bort hela sjuklönansvaret till exempel.
Vem ska ta det ansvaret då?
Det får man skjuta över på samhället lite grann. Mm. Och det gör vi delvis idag, men vi kan göra det bättre. Då vågar fler.
Okej, så risken ska flyttas från de här små fåmansbolagen kanske lite grann till staten då?
Ja, det tycker jag, för att vill vi ha att fler vågar starta eget, då får man nog hjälpa dem. Och många jobbar jättemycket och kan inte ta ut så mycket lön. Och har ju egentligen arbetsförhållanden som inte skiljer sig så mycket från en vanlig knegare. Och ibland tuffare. Man får jobba när man får jobb. Det är bara så. Och sen skulle jag gärna se att vi har en lagstiftning och ett samhällsklimat som att vi får fler gemensamma företag.
Mm.
Det finns ju det. Mm. Löntagarägda företag, kooperativ.
Mm.
Och jag tror att många kan tänka sig att starta ett företag ihop med den man har idén med. Eller med sina arbetskamrater. Mm. Eller säga att ett företag vill flytta utomlands.
Mm.
Varför kan de som jobbar inte få ta över produktionen?
Ja, visst. Ja. Men just det där med hur man jobbar som egenföretagare. Ibland så känns det som att ni inom vänstern har en idé om att det är, liksom, att det är som förr. Att man går till sitt heltidsjobb. Men idag, samhället är ju helt annorlunda. Folk jobbar på faktura och har tillfälliga anställningar. Alltså, hur ser ni till att de här personerna får den trygghet som de förtjänar?
Ja, genom att se till att de kommer in i socialförsäkringssystemet.
Mm.
Sen finns det, jag tycker det är fantastiskt om man vill vara företagare och kan vara det. Många vill inte vara företagare men måste vara det.
Mm.
Mediebranschen typ exempel. Du ska ha din lilla firma.
Ja.
Du ska skicka dina fakturor för de vill inte fastanställa dig. Och då är det någonting annat, då är det ett upphävande av anställningstryggheten. Och jag tycker ju att arbetsgivare normalt ska ha folk anställda med normala anställningar.
Mm.
inte bara massa bemanningsföretag och så. Det gör inte, alltså, man måste säga att det finns många drivkrafter i företagandet. En del vill ha det, andra skulle nog hellre vilja ha ett tryggt jobb. Mm. Fast det går inte att få.
Nej. Men som egenföretagare har det varit ganska svårt att, liksom, att sjukskriva sig till exempel. Mm. Eller gå in i A-kassan, för då ska du i princip lägga ner ditt företag. Eller inte riktigt, men det har varit väldigt svårt att gå från att ha ett företag till att få liksom, stöd om man, liksom, om man inte kan leva på det man gör just då. Är det för krångligt tycker du?
Ja, vi har räknat på modeller och vi gör det fortfarande som att man kan behålla sin sjukpenninggrundade inkomst i flera år.
Ja.
Så då för det är ofta de första åren som är svåra.
Yes.
Då har man den där tryggheten ifall det händer någonting. Ja.
I många länder i Europa idag så går ju kanske den demokratiska utvecklingen åt lite fel håll. Ungern och Polen är två exempel. Hur ser ni inom Vänsterpartiet på det?
Nej, men det är en väldigt oroande utveckling. Den är ju auktoritär. Vi jobbar till exempel väldigt nära med den turkiska vänstern. Turkiet ligger delvis i Europa. De sitter i fängelse. Alltså mina kollegor får jag försöka hälsa på i fängelsecellerna, men de släpper inte in mig. Ungern, Polen, valet i Italien, djupt oroande.
Mm.
Och det där gör ju att mycket av det som vi har tagit för givet kanske inte är det.
Mm.
Det gör också att i EU så växer inflytandet för högerextremister och fascister.
Mm.
Det är så, de röstar om svensk lagar som gäller i Sverige.
Mm.
Jag tycker också att vi ska fundera på om vi ska värna vår egen demokrati mer. En sån sak som vi föreslår är att vi ska grundlagsskydda public service, oberoende och finansiering.
Mm.
En regering ska inte kunna tysta Sveriges Radio och Sveriges Television till exempel, från att granska dem. Jag tror att det är dags för sånt.
Mm. Sen finns det ju några så här vänsterländer som inte funkar så himla bra heller. Kuba, Venezuela är två exempel. Vad har ni för relation till de länderna?
Alltså, vi har aldrig relationer till statsbärande partier i diktaturer.
Mm.
Vi träffar inte de partierna, vi har inte ett utbyte med dem. Så. Mm.
Men nu är det kanske inte vänsterpartister just, men traditionellt sett har ju svenska vänsterstöd för Kuba varit starkt. Inklusive Mikael Wiehe. Har det varit en kärlekshistoria som har varit svår att sätta stopp för?
Det har varit så om man går tillbaka i tiden. Men jag menar att vi har dragit vår historiska läxa. Och den är att socialismen kan bara finnas med flerpartisystem och fullständig demokrati.
Mm.
Kuba är tyvärr en politisk diktatur.
Mm.
Kubanerna har rätt att få välja sin regering.
Ja. Men tyckte ni att Venezuela var spännande i början? Eller?
I början skedde en del positiva saker i Venezuela. Det har alltid varit en väldigt konfliktfylld politik. Det är ett land med enorma klassskillnader. Mycket personfixering som jag tycker känns väldigt märklig i latinamerikansk politik. De första åren med vänsterstyre så gjorde man stora framsteg vad gäller sånt som bostadsbyggande, alfabetisering, folkhälsa. Man kan läsa det i FN-statistik. Sånt är bra.
Mm.
Men sen har man ju tappat allt. Och nu är det ju en kaos och sönderfall, kriminalitet.
Många intervjuer kör ju med snabbfrågor, men jag tänkte att vi skulle ta en långsam fråga som du får tänka efter på om du vill.
Absolut.
Och det är, ska vi ha fri invandring i Sverige eller ska den vara reglerad?
Nej, men den ska vara reglerad.
Ja. Du svarade snabbt.
Ja, alltså, nej, men det är jag helt övertygad om.
Ja.
Vi ska ha en asylpolitik som gör att den som behöver skydd kan få det. Men vi lever tyvärr inte i den världen vi kan ha fri invandring.
Mm. Hur tycker du att Vänsterpartiet har hanterat invandringens baksidor som problem med hederskulturer till exempel?
Jag tycker att vi är väldigt tydliga att väldigt många vänsterpartister jobbar i kvinnojourer och är de som faktiskt arbetar med det här på marken så att säga. Mm. Det är ofta vänsterpartister jag möter när jag är ute och pratar med dem. Sen tror jag att många vänsterpartister, mig inbegripet, kan känna att man ibland använder de här frågorna som ett verktyg, framförallt för att angripa muslimer.
Mm.
Och det är ju inte riktigt vårt sätt att göra politik. Jag tycker att det viktiga är att man är kristallklar mot allt hedersförtryck, alltså förtryck mot kvinnor, mot hbtq-personer, oavsett vem som utövar det. Men hedersförtrycket är speciellt därför att det är ett kollektiv förtrycksmekanism. Ofta med familjen som kontrollfunktion och enorma konsekvenser om någon revolterar.
Mm.
Och det gör att det kräver särskild uppmärksamhet, särskilda program, särskild information. Ja, särskilt bekämpande kan man säga. Vi har ju ibland varit ensamma, till exempel när vi röstade om totalförbud mot barnäktenskap. Då var vi de enda som gjorde det. Men vi använder inte samma retorik som Sverigedemokrater till exempel som när vi pratar om det här.
Mm. Men du var ju inne på det själv, men tycker du att det har funnits en problematik i att man kanske inte vågar vara riktigt så hård som man skulle vilja vara, för att man är rädd för att det ska spela liksom rasister eller främlingsfientliga krafter i händerna.
Så kan det vara, eller så tror jag att framförallt att det har varit ibland. Jag tror att det finns allt mindre kvar av det, och det tror jag är bra. Mm. Man måste prata klarspråk. Mm. Det går, man kan liksom inte ha någon sorts relativism. I Sverige gäller svensk lag.
Just det.
Det är faktiskt så.
Men det är ju en av kritikerna mot vänster de senaste kanske 10-15 åren, att det har varit för kulturrelativistiskt. Att man har liksom sett på saker på ett sätt som att man har betraktat allt för mycket då, liksom, att den personen kommer från en utsatt grupp till exempel, och inte sett på problematiken i sig.
Jag tycker inte att vi är det. Jag tycker att vi är tydliga. Men sen, den här debatten är också infekterad av andra politiska syften. Det finns ju de som bara bryr sig om kvinnoförtryck om det kommer från en man som inte är från Sverige.
Mm.
Det tycker jag är en orimlig hållning. Man måste konsekvent bekämpa det oavsett vem som utövar det. Och i Sverige så gäller den svenska lagstiftningen lika för alla.
Mm. Vad har ni för tankar kring blockpolitiken då? Är den död eller?
Jag tycker den är naturlig.
Mm.
Det är skillnad mellan vänster och höger. Det finns en orsak till att vi hamnar på de slutsatser som vi gör i många frågor. Därför att vi är socialister och vi är feminister.
Mm.
Och det finns en orsak till att Sverigedemokrater och Moderater hamnar på andra sidan. Därför är det naturligt att progressiva partier i första hand söker samarbete med varandra. Sen finns det frågor. Vi var inne och snuddade vid det förut med socialliberalism och vänstersocialism.
Mm.
Där man kan komma överens. Och jag tycker att det finns ett värde i att kunna sträcka ut en hand över blockgränsen också ibland. Men jag tror inte ett dugg på det där med att vänster och höger är borta och ersatt av något annat. Jag tycker tvärtom att det ständigt återkommer.
Mm.
I Sverige och internationellt.
Mm. Jag lyssnade på en annan intervju med dig i podden Synfält framåt.
Mm.
Min kollega Kristoffer Appelqvist bland annat. Och där berättade de med ett lyckat exempel på hur personalen har fått mer ansvar på ett äldreboende, tror jag det var,
Hemtjänsten
i Skönsmon i Sundsvall. Som lät väldigt bra. Som handlade om att ge medarbetarna ansvar över sin egen verksamhet. Mm. Varför är det inte så i hela Sverige?
Nej, jag tror att det beror på maktstrukturer. Antingen det privata ägandets makt eller det offentligas stelhet och hierarki ibland. Jag tror också att det beror på en ovana att tänka så, att ge människor ansvar och att låta människor växa i sitt arbete. För mig är det en av demokratiska socialismens absoluta grundtankar. Att människor ska ha den makten över sin vardag, över sitt arbete. Och att det frigör människors kreativitet och ansvar. Och ger dem mening liksom över sitt arbete.
Men det här låter ju som en fråga där alla partierna egentligen kanske skulle skriva under på detta.
Men det krockar med makten. I det privata företaget så krockar det med hur produktionen organiseras.
Mm.
Man kanske inte är överens. Jag har själv jobbat i industrin.
Mm.
Vi hade alltid strid med företaget om arbetsinnehåll och tempotider. Det handlar ju om precis det här. Hur länge ska vi tjuva samma sak på Volvo där jag jobbade? Ibland är det en konflikt mellan politiken som bestämmer det offentliga. Och det är givet så att de anställda kan ha mycket makt, men de kan inte bestämma riktigt vad man gör.
Nej.
För det gör ju det gör ju demokratin, så att säga. Men jag tycker att det är den strömningen i socialismen, den man säger, lite självförvaltande eller så, som ligger mig närmast som socialist. Mm.
Jag fick en lyssnarfråga som handlar om, även om ni inte är kommunister idag, hur mycket av den här, alltså Marx ideologi som ni fortfarande är intresserade av, alltså klasskampen och produktionsmedlen, är det liksom ord som ni fortfarande tar i era munnar eller?
Så det är ju väldigt olika. De flesta vänsterpartister har varit med ett kort tag.
Mm.
Jag tror att många kan de här begreppen, en del andra inte så intresserade, utan det är liksom grunden i politiken. Jag tror att det är nyttigt att läsa liksom politiska tänkare som Marx, men det är liksom ingen instruktionsbok. Det är ingen kokbok, utan det är verktyg. Det som jag tycker är den stora ideologiska uppgörelsen som vi har gjort och som jag tycker är viktigt, det är att man förkastar det som kallas leninismen.
Mm.
I det låg elitpartiet, föraktet mot parlamentariska demokratin, en anda av att ändamålet helgar medlen. Och det är bra att vi har gjort upp med. Ja.
Och proletariatets diktatur kanske också.
Ja, det är en liten annan historia. Men jag menar, det är ett fullständigt föråldrat begrepp. Det är ett begrepp som kommer från den fördemokratiska tiden. Sen var arbetarrörelsen, inklusive vårt parti, med och genomförde demokratin. Och det är ett enormt framsteg. som ska försvaras.
Ja, men det är vi glada för nu. Och när vi går till val i september också.
Ja, men det, man kan snöja in på det begreppet betyder egentligen någonting annat. Man kan filosofera över det. Men, ja.
Det får bli ett eget avsnitt.
Ja, det får bli ett eget avsnitt. Ja. Nördpodden.
Ja, precis. Ja. Alltså, klimatfrågan är en ödesfråga såklart. Mm. Vi var inne på det lite innan. Du hävdar att ni är ett starkt parti inom miljön. Men ibland så känns det som att Miljöpartiet och Centern kanske har profilerat sig mer som miljöparti. Men vad är det i er politik som gör att ni är starka på miljösidan?
De är bra på att prata om det. Vi är bättre på att göra det, ska jag säga.
Vad är det som ni har genomfört då, till exempel?
Alltså, Naturskyddsföreningen gjorde en stor granskning både av det vi gjort och det vi vill göra. Där man säger att vi är bäst.
Mm.
Och då går man igenom motioner, förslag.
Och ni har inga kopplingar till Naturskyddsföreningen?
Nej, vi styr inte dem faktiskt. Det gör vi inte. Nej, men de granskar alla. Jag tycker det är den mest vederhäftiga granskningen.
Mm.
Vi driver sånt som avgiftsfri kollektivtrafik, att man ska bygga ut järnvägen, solcellsstöd, ja, att man ska dra ut pengarna ur AP-fonderna, grön investeringsbank. Ja, liksom det är ju vi har ett stort program för de här frågorna.
Mm. Vad står ni när det gäller bensinskatt och flygskatt och minskad köttkonsumtion och sådär?
Alltså att minska köttkonsumtionen är helt nödvändigt.
Mm. Vad kan ni tänka er att använda för medel för att göra det?
Ja, att man har vegetarisk mat i offentliga skolor och så. Att man tar bort subventionerna till köttkonsumtionen. Att man liksom promotade de alternativ som finns. Det är bra både för folkhälsan. Sen kräver ju inte vi att alla ska bli vegetarianer. Jag är själv inte vegetarian. Men jag tror att många av oss mår bra av att äta lite mindre kött.
Mm.
Och köttkonsumtionen tenderar också att gå ner faktiskt äntligen.
Hur tänker ni på det här med vad vi kan göra här i Sverige kontra de globala aspekterna, eftersom miljöfrågan ändå är global?
Alltså, bägge saker är helt nödvändiga. Men hur man än vänder och vrider på det, så orsakar vi kanske 10 gånger så höga utsläpp per person som planeten tål i Sverige.
Mm.
Och vi kan knappast begära att andra ska göra sin läxa om inte vi gör den. Jag skulle ju vilja att Sverige var ett sånt där land som det gick studieresor till. Hur kan man ha en...
Med tåg då, eller?
Ja, gärna med tåg. Hur kan man liksom ha en välmående välfärdsstat och vara en industrination och samtidigt klara det här? Mm. Tänk om vi fixar det.
Ja.
Vilket exempel.
Mm. Men är det möjligt att vara bäst inom alla politikområden?
Nej, det är svårt.
Finns det något politikområde där du kan säga att liksom, det är ett annat parti som är lite vassare än vi där?
Ja, men det finns säkert. Det finns ju områden där Vänsterpartiet historiskt inte är liksom lika utvecklat. Man säger, den rena tekniska jordbrukspolitiken är ett sånt område som...
Ni är inte så intresserade kanske?
Vi har ju jordbrukare som medlemmar naturligtvis, bönder av olika slag. Men jag tycker att vi ibland har ägnat det för lite uppmärksamhet.
Mm. Vilka skulle du säga är era 3 viktigaste frågor inför valet i september?
Ja, det är ju att öka jämlikheten i samhället. Det är klimatfrågan som är ju den här helt avgörande frågan. Och sen feminismen.
Mm. Men det här med jämlikheten, alltså, det pratas ju om att vi blir ett mer ojämlikt land. Att löneskillnader och andra skillnader ökar. Det har vi varit inne på innan. Men vad tänker man sig att göra för att minska de skillnaderna?
Ja, det går att göra många saker. Det går att ha ett mer rättvist skattesystem som gör att hon som sitter i kassan betalar en mindre andel av sin inkomst i skatt än miljardären.
Mm.
Det är ju en grund i det här. Har man en bra välfärd som man kan lita på, så betyder det jättemycket för jämlikheten i ett samhälle.
Mm.
Att folk har rätt att jobba heltid och att de har en hygglig lön och trygghet i sitt arbete, då kan du bygga upp din personliga ekonomi. Att man har låg arbetslöshet, att man ger de som inte kommer in på arbetsmarknaden utbildning, en sån nyckel också. Nästan allt vi gör, vare sig det är fria glasögon för barn, sommarlovsaktiviteter eller satsningar på sjukvård, syftar ju åt det här hållet.
Mm.
Och det intressanta är att när man ökar jämlikheten i stort i samhället, då ökar man nästan alltid också jämställdheten mellan män och kvinnor.
Men sen finns det också vissa saker som handlar om både kanske män och kvinnor, men också till viss del om utbildning. Alltså det finns vissa yrken som trots att de har väldigt mycket studiemedel att betala tillbaka senare, inte tjänar så mycket. Mm. Hur ska man göra? För på det sättet så känns det kanske inte riktigt lönsamt att studera. Man bibliotekarier och sjuksköterskor som tjänar kanske 24,5, och sen så deras man snickare helt utan universitetsutbildning tjänar så här 40 000 i månaden.
Ja, jag har ju själv jobbat som metallarbetare och min fru var sjuksköterska. Jag känner mer än henne.
Ja.
Det är för att det är kvinnodominerade yrken.
Mm. Är det bara det som är problemet?
Ja, det är, ska jag säga, huvudförklaringen. De kvinnodominerade yrkena har varit systematiskt underbetalda och deras löner måste få öka snabbare. Mm. Och därför ifrågasätter vi det här med att den manligt dominerade industrin är löneledande.
Mm.
Utan de måste få komma i kapp och få slut på rean så att säga på deras, deras arbete. Sen det finns ibland en missuppfattning om jämlikhet. Eller det finns ett par.
Ja.
Det ena är att vi tycker att alla ska tjäna lika mycket.
Mm.
Det tycker vi inte.
Nej.
Vill man jobba mer eller ha ett svårare, farligare jobb som kräver mer utbildning, då är det rimligt att tjäna mer. Grejen idag är att de som tjänar riktigt mycket, de gör inte det på att jobba, utan de gör det på att de har pengar.
Mm.
Och det är någonting annat.
Ja, det är det. Men det är också i procenttal så är det ju ett försvinnande liten del av befolkningen.
Ja, de är få till antalet, men de börjar kontrollera väldigt mycket av pengarna i samhället.
Mm.
Så ska man klara uppgifterna så måste de också vara med och chippa in, så att säga.
Mm. Mm.
Det andra är att på något sätt att om ett mer jämlikt samhälle skulle bli mer som Sverige på typ 70-80-talet, det vill säga mer grejerna ser likadana ut.
Mm.
Det tror jag är fullständigt fel. Jag tänker att ett jämlikt samhälle gör att människor kan vara mer olika. Därför att man kan förverkliga sina drömmar.
Mm.
Man kan, liksom, om det inte finns så här, kvinnoförtryck och förtryck på HBTQ-personer, ja, då får folk vara mer som de vill. Om man har ekonomi, ja, en del kommer att utveckla sitt gitarrspelande. Mm. Andra kommer att skaffa 7 barn. Några kommer att tågluffa mer, vad det nu är för någonting. Jag menar att den här tryggheten ger människor friheten att vara mer olika varandra.
Medborgarlön, är det någonting?
Nej, vi är inte för medborgarlön. Men det är en intensiv debatt i Vänsterpartiet. Den dyker alltid upp.
När får vi se Jonas Sjöstedt som Sveriges statsminister?
Ja, det avgör ju väljarna. Det är bara så. Och jag tycker, det är inte bara en klyscha. Utan ibland pratar man om sånt där att det är Socialdemokraternas väljare eller Moderaternas väljare så. Jag vänder mig instinktivt emot det. Mm. Därför att maktförhållandet är det motsatta. Jag är deras så länge de vill ha mig. Mm. Jag äger ingen väljare utom möjligen mig själv.
Hisspitchen då. Varför ska jag rösta på Vänsterpartiet i valet?
Nej, men det är att du delar den här bilden av att ojämlikheten i Sverige är för stor. Att samhällen som håller ihop fungerar bättre. Att du tror på de här värderingarna av jämställdhet mellan män och kvinnor och att du inte gillar ett samhälle som genomdrängs av rasism och fördomar och så också. Sen finns det väl ingen som håller med ett parti om allt. Jag, inte ens jag.
Så sparar vi till efteråt vilka allt, frågor det är. Ja. Den här podden heter ju Allt vill att veta.
Mm.
Har du något ämne utanför politiken som du skulle vilja veta mer om?
Ja, det finns ju egentligen otroligt mycket som... Alltså jag är otroligt intresserad av vad som sker i andra delar av världen. Och får jag lite tid över, då brukar jag läsa på om typ Uzbekistan eller sånt där. Ett program om Uzbekistan kanske.
Ja, men då ser vi om det blir verklighet.
Ja.
Jonas Sjöstedt, tack så jättemycket för din medverkan.
Jättekul att få vara med.
Jonas Sjöstedt av Vänsterpartiet. Efter att ha klippt det här samtalet så drabbas jag av samma känsla som efter flera av de andra partisamtalen, att det mesta som de säger låter rätt vettigt. Men en sak i alla fall säker, är du intresserad av de tekniska aspekterna av jordbrukspolitiken så är Vänsterpartiet inte något för dig. Vi som gör Allt vill att veta heter i vanlig ordning Fritte Fritzson, Ida Wahlström och Gustav Wolf och musiken är komponerad av Svantana. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping
and 365-day returns.